Lennart Karlsson, är du med?
Jajamän. Skyddsrumsfrågan är ju intressant på flera sätt. Men jag förstår att Åsa kanske har svårt att svara för vad ministern har sagt tidigare. Och det är ju inte så lätt. Skulle tippa mig att det är lite olika också hur skicket det är på våra skyddsrum. Det var ju en parentes. Det behövs ju som sagt också personal som Janne påpekar. Men jag tänkte prata om det här med krisberedskapen ur ett annat perspektiv då. Och det är vilka frågor SRF jobbar med och vill driva. Vi har ju haft det högst på vår agenda kan man väl säga. Men vi har ändå jobbat lite med det och vår förbundsstyrelse har tagit fram ett dokument med frågor som vi tycker behöver hanteras på olika sätt. Och det var det jag tänkte prata lite grann om här. Och sedan så får vi se om det dyker upp andra frågor i anslutning till det. Det finns ju många brister i när det gäller beredskapen. Och framförallt skulle jag vilja säga i att få med alla i beredskapen. Att göra den inkluderande på allvar. Och när vi började titta på det här så såg vi att det fanns liksom två grundfrågor för oss då som har en synnedsättning som saker som behöver lösas. Och den första är hur samhället ska kunna värna om oss som har svårt att förflytta oss och söka skydd. Och också i vissa fall har svårt att få tillgång till information som finns och som andra kan se och läsa då. Men där vi inte har samma möjligheter. Så det första är hur samhället ska värna om oss som har de här speciella förutsättningarna. Och sedan den andra frågan är hur krisorganisationen ska veta vem som behöver hjälpen mest och var de finns. Och hur hjälpen då bör utformas. Så det är liksom två grundfrågor. Som dels om hur vi ska, som har svårt att förflytta oss, ska kunna få hjälpen. Och sedan hur krisorganisationen ska hitta rätt och till de som behöver hjälpen mest. För så är det ju inte riktigt idag. Och då när vi har jobbat vidare med det så ser man ju att kommunerna har ett stort ansvar i detta. Det är ju de som är närmast är medborgarna och det är de som ska organisera det lokala krisarbetet, beredskapsarbetet. Men de är förstås beroende av hur staten, vad staten gör och så. Va? Som det här med skyddsrummet, för att det ska fungera så krävs det ju statliga initiativ och pengar. Men så vi har delat upp de frågorna vi vill jobba med i dels de nationella, en inkluderande nationell beredskap, alltså saker som behöver ske på det nationella planet och saker som man kan jobba lokalt med gentemot de enskilda kommunerna. Där ser ju förutsättningarna ganska olika ut också över landet för kommunerna. Om vi tittar på först vad som är viktigt, vad vi tycker är viktigt på det nationella planet, det är ju att man försöker hitta Myndigheten för samhällsberedskap. MSB bör ju utforma riktlinjer och råd som ska vara gemensamma i Sverige. Det är ju rätt mycket upp till enskilda kommuner då hur man gör saker. Vi tror att det behövs mycket mer gemensam styrning och att man gör på liknande sätt. Och vi har sagt också att vi vill att staten utreder hur kommunerna kan nå ut till personer som är i särskilt behov av stöd till exempel. Hur ska kommunerna veta det och hitta de personerna? Sen har vi också sagt att vi behöver liksom en samlad tjänst för tillgänglig information. Inte bara krisinformation utan samhällsinformation. Där har man ju ett system idag där MTM, alltså Myndigheten för tillgängliga medier, har tagit fram viss information. Men det är ju inte, det är inget stabilt och säkert system, och man har ju aktiverat det när det, när det händer saker. Och vi tycker att de borde ha ett mer permanent sånt uppdrag, och att man ska kunna informera efterhand också, så att man, så att om man behöver information i särskilt format, vilket ju vi kan behöva ibland, så ska man kunna tala om det och kunna få informationen på ett medium som funkar för det. Och så vill vi ha, vi också, att staten ska liksom mer ta fram gemensamma checklistor för hur saker som kommunerna ska jobba med och tänka på när det gäller personer med funktionsnedsättning. Alltså så att de kan checka av så att de är på rätt spår i sitt arbete. Det var det nationella perspektivet då. Sedan lokalt, så när det gäller på den kommunala sidan, och det här kommer ju närmare oss var och en då, och det här kanske kan vara saker som kan vara intressant att fundera över för er där ni bor. Det finns ju, jag vet inte, jag gissar att Åsa har pratat om att i många kommuner finns frivilliga resursgrupper som kommunen organiserar och som kan aktiveras då vid kriser och den typen av händelser. Frivilliga resursgrupper, det är alltså folk som kommunen har koll på och har kontakt med och kan kalla in i sådana situationer. Och det där borde ju finnas i alla kommuner, men det gör det ju fortfarande inte. Och de borde fungera på liknande sätt och ha grundläggande utbildning när det gäller också olika funktionsnedsättningar. Så, och gärna att de i sina resursgrupper, de här frivilliga resursgrupperna, aktivt söker efter personer som själva har funktionsnedsättningar. Och det är intressant, och det finns ju synskadade som i vissa kommuner har gått med i de här resursgrupperna, och det tror vi är en kompetensförstärkning för de här grupperna med den kunskap man har då, och ja, beroende också förstås på vad man som individ har för intressen och så kan man ju naturligtvis bidra med olika saker. Så vi som synskadade kan också vara med och vara en del av beredskapen. En annan fråga som aktualiserats vid några tillfällen, och det är det här med evakuering och förflyttning, även förflyttning i närområdet. För oss kan ju det vara ett stort problem, och om vi behöver utrymma, hur ser man till att vi som inte själva kan köra bil kanske, eller ta moppen eller cykeln eller så, hur kan vi ta oss ifrån ett område? Så det är ju en, och där tror vi att kommunerna behöver tänka till. Hur gör man det? Hur vet man? Var samlar man människor? Och hur ska synskadade och andra som har svårigheter att förflytta sig ta sig dit? Sen har vi det här med likvärdig tillgång till skyddsrum. Det är en fråga, inklusive då se till så att till exempel ledarhundar och servicehundar kan tas med till skyddsrum. Så ska det ju vara, men det måste ju funka lokalt i praktiken också. Och sen så har vi sagt att vi som har någon funktionsnedsättning kan behöva särskild utbildning i hemberedskap, eftersom vi behöver tänka lite vidare och kanske vara lite mer förberedda än personer i gemen, och att det också kan kanske vara svårt att delta i vissa allmänna kurser, även om det inte borde vara så. Men det kan behövas kurser som tar hänsyn till att vi inte ser, till exempel. Sen finns det en annan viktig sak som i samband med kriser och som vi märkte och säkert kanske en del har erfarenhet från pandemin, att samhällsservice eller stöd som normalt finns, alltså kan vara ledsagning till exempel och sånt, blir lidande då i samband med krissituationer, och då behövs det planering, alltså kontinuitetsplaner brukar de prata om när det gäller till exempel äldreboende. Hur ska verksamheten kunna fortsätta om vi får en krissituation? Man bör ju tänka på kontinuiteten även för annan typ av samhällsservice som ledsagning och sånt stöd som vi kan behöva. Så att det är en sån sak som vi tycker att kommunerna behöver jobba på. Det var några av de områdena som vi har identifierat och tänkt att det här behöver både stat och kommun jobba med. Och sen har vi några punkter som gäller typ pandemisituationer och så. Och då är det ju regionerna som behöver tänka så att deras arbete är inkluderande.
Jag var för ett tag sedan här i Västerås på ett möte med kommun. Och då så sa de i kommunen att ja, men om man bor på särskilt boende eller LSS-boende eller har hemtjänst, ja men då finns ni i våra register. Mm. Men de hade ingen koll på personer som exempelvis hade hade ledsagning och färdtjänst. Och där är en jättebrist, för att rätt många av oss har inte hemtjänst. Nej. För vi kanske inte behöver den hjälpen i vanliga fall. Men när det skiter till sig så behöver vi mer hjälp. Mm. Och därför borde det finnas ett register som du frivilligt kan registrera dig på nationell nivå. Eller i vart fall i varje kommun. Jag skulle föredra att det är på nationell nivå, för det är inte säkert att du är i din kommun när krisen kommer. Mm. Där det står att hej, jag behöver extra hjälp, nå mig på det här telefonnumret. Jag bor här och här. Är det frivilligt så borde man kunna komma undan GDPR. Sen behöver både synenheten och kommunen vara beredda på att okej, vi ska ha krisberedskap hemma. Vi ska bygga upp ett krisbråd. Vi ska hitta till vårt närmsta skyddsrum. Vi ska hitta till våra trygghetspunkter. Ja, men då måste vi få ledsagning så att vi lär oss hitta dit, orienteringsträning. Och vi måste också få tillräckligt med timmar ledsagning så vi faktiskt kan åka iväg och köpa vårt krisbråd. Och det satt ju kommunen som fågelholkar när jag påpekade. Jag tror tyvärr inte att Västerås stad var unik i det här, utan jag tror att det här är något som vi behöver lyfta nationellt, faktiskt.
Ja, men det ligger ju mycket i det du säger, och det är ju också en av punkterna då att vi vill ha en utredning av hur krisberedskapen ska nå alla. Det vill säga, där finns ett förslag från oss också att antingen att det ska finnas möjlighet att anmäla sig till ett register frivilligt, så som du säger, eller att det finns en tjänst som aktiveras i samband med kris där man själv kan säga hallå, här är jag och jag behöver hjälp. Men i de situationerna kan det ju också vara svårt att kommunicera. Det bästa kanske ändå är någon form av frivillig registrering, tänker jag. Men man skulle ju behöva utreda det så att man kan, så att man ser olika aspekter av det, tänker vi. Så att det är väl, vi är inne på samma spår där i alla fall när det gäller den delen. Sen finns det ju mycket att jobba med kring servicen och att vi ska kunna vara lika beredda som andra. Och du säger några saker. Och det skulle vi ju som organisation behöva jobba med lokalt också mot kommunerna ganska mycket. Men det var bra förslag som du hade där.
Det är bra förslag.
Det är inte bara jag som skulle behöva hjälp i en kris. Jag är småbarnsförälder, så att kommer krisen eller kriget så behöver mitt barn hjälp också. För att jag kommer inte kunna ta hand om henne i en krissituation, tyvärr. Så man får tänka på att personer med funktionsnedsättning är inte en isolerad person, varken med eller utan kris, utan vi ingår i ett socialt sammanhang där vi kan vara att vi har ett barn att ta hand om, vi har en gammal förälder att ta hand om, vi har en partner att ta hand om, etc. Och det perspektivet glöms väldigt ofta bort. Både utan kris och kanske då speciellt i kriser.
Och många av de frågorna som du tar upp är ju inte specifika egentligen för krissituationerna, utan men om man inte, om det inte funkar i, så att säga, i det vanliga dagliga livet, så är ju chansen att det ska funka i krissituationer ganska dåliga. Så att man behöver börja här och nu, så att säga, se hur det stödet ser ut. Så att ja, nu tänker jag att jag vill lämna ordet till Hjördis.
Ja, jag tänkte så här. Du säger att vi ska jobba mot våra kommuner, men många kommuner har ju inga lokalföreningar. Så jag tycker det verkar, jag tänker hur ska vi göra här? Vi har ingen lokalförening kvar i SRF, och det är många kommuner här i mitt län. Det finns bara 2-3 lokalföreningar kvar, och det är väl 14 kommuner. Och att man tänker hur ska vi kunna nå ut att vi finns, så att ja, och jag känner att om man nu har levt ihop med en man, va? Men som ensam måste det ju vara fruktansvärt utelämnad, för att det finns ingen beredskap här att hjälpa oss inte. Och då tänker jag så här, jobbar Riksförbundet med de här bitarna så att det ska, och hur ska man nå ut till alla kommuner? För det är ju faktiskt väldigt, väldigt ett stort jobb, och jag ser ju hur det är med ledsagning och så. Där är ju knappt någon synskadad som har ledsagning kvar i den kommun jag bor. Och så tänkte jag så här också, om vi skulle vilja bli sådana här ambassadörer som ni pratar om, hur ska vi kunna, vilken roll ska vi kunna ha i ett sånt här arbete? Det var de frågorna. Tack för ordet.
Det var många frågor på en gång. Men
ja, det var det.
Ja. Men är det klart att man kan, alltså det finns många, många problem med detta, Hjördis. Och det ska vi ju inte sticka under stol med. Det är inga lätta frågor. Utan det enkla svaret här lokalt är väl att vi får arbeta där vi kan arbeta lokalt. Man får göra det man kan där man är, så att säga. Sedan, alltså det som vi kanske som riksorganisation är, kan göra, det är väl att stötta de som vill göra någonting och som ser möjligheten att göra någonting, göra en skillnad. För vi har 290 kommuner i Sverige, och det är klart att det är svårt att bevaka och försöka driva på utvecklingen i 290 kommuner. Men däremot så tror jag att vi kan göra på rätt så många ställen, kan man ändå göra viss skillnad. Det är det vi får sikta på. Sen i länen så har ju länsstyrelsen en samordnande roll. Och där kanske man skulle kunna jobba en del via våra länsstyrelser också. Sen var det Anita, tror jag.
Jag tänker så här, att det här vi pratat om nu, det är de här stora övergripande frågorna. Men i början så sa, jag har tappat namnet på tjejen här som föreläste förra timmen, i alla fall att du ska ha en beredskapslåda där hemma. Jo då, men, och jag menar, vad en ficklampa och en vevradio är, det fattar jag ju. Men det här att laga mat på ett sånt där kök, eller att värma mat på annat än min vanliga spis och mikro, det gör jag ju inte den där dagen när strömmen har gått och det är kris, utan bara helsike. Då blir man ju jättestressad. Så här skulle vi ju behöva ha våra syncentraler att erbjuda, vad ska vi kalla det för? Träning i krishantering helt enkelt. För vi behöver ju inte tro att det blir krig. Behöver ju inte tro att det blir krig, för det är ju inte nödvändigtvis det. Utan krisen, den kan ju faktiskt vara att du står där utan ström i 10 dagar. Vad gör jag då?
Det är ju en grannlaga jobb för oss då, om vi ska försöka få syncentralen och göra det. Men det vore intressant att prova. Och se.
Ja, tycker jag också.
Ja. Det kan jag inte påstå att vi har lyft de här beredskapsfrågorna med syncentralerna och synrehabiliteringen. Men det kanske vi borde göra. Janne Villén.
Vi som är instruktörer, vi skulle faktiskt kunna ha utbildningar och kurser på just att laga mat utomhus och visa hur det fungerar.
Ja, just det. Och nu Åsa som
Jag vill bara hålla med Janne att jag vet att precis som inom Civilförsvarsförbundet så finns det inte föreningar överallt. Det har inte ni heller överallt. Men vi har krisinstruktörer och vi har instruktörer i hela landet. Lite glest på vissa ställen i Jämtland, men vi brukar inte behöva tacka nej till någon kurs. Och just hemberedskap i utemiljö tror jag det är som ni efterfrågar då, där man faktiskt praktiskt får. Man kanske inte lagar mat, men vi kan bjuda på kaffe och te och varm choklad och testa de här olika köken. Precis som Janne säger. Våra krisinstruktörer är ju utrustade med en krislåda som har exempel på saker som kan vara bra att ha. Och det behöver ju inte vara höjd beredskap och krig, utan det kan vara det här elavbrottet där man faktiskt behöver fixa sig lite varm mat. Så ta möjligheten att bjuda in instruktörer till, ni kanske är med i andra föreningar. Vi kommer ju till föreningar och ideella. Vi kommer bara inte ut på betald arbetstid, för det här är till för allmänheten. Man bjuder på sin tid helt enkelt. Och sen får man den här kunskapen via våra fantastiska instruktörer. Det var bara det jag ville säga.
Hjördis, vad gör det ordet? Var får man tag på en lista där de här instruktörerna finns, de här krisinstruktörerna?
Det räcker att ni kontaktar mig. Jag har koll på alla instruktörerna i landet.
Får vi dina kontaktuppgifter sen?
Det kan ni absolut få, vågar jag lova Mikael, för de har du redan.
Hjördis, du kan ju få kontaktuppgifter av Micke då. Så jag föreslår att om det är någon som vill ha de kontaktuppgifterna så hör av er till Micke Strömberg här. Så.
Bra.
Det är ju också, det är också att säga, det är ju ett bra steg att ändå göra någonting själv. Och också kanske man träffar andra som också vill göra någonting. Och att vi behöver inte göra allting i våra SRF-föreningar, utan vi kan ju göra det som enskilda och eller om vi är engagerade i andra föreningar också förstås.
Jag har ledarhund. Visst får jag ta med mig min ledarhund i skyddsrum. Det är klart det.
Ja, så är det.
Det är klart, ja.
Ja, det är klart att man får ta med sig sin ledarhund till skyddsrummet. Det som vi tycker är viktigt där, det är ju att formellt sett är det så, men sen ska det ju funka i praktiken också. Och så att det kan ju vara bra för dig då, Hjördis, att jag vet inte hur ni har det med skyddsrum, men kolla hur det ser ut då i det skyddsrum som skulle kunna vara aktuellt för dig. Försöka kolla upp det. Så att det är alltid bra att förbereda sig. Vi ska inte förutsätta saker. Det är väl ett råd. Fanns det några fler synpunkter eller frågor?
Jo.
Ja, okej.
Okay. Jag skulle ju önska att de la ut på att SRF eller där på Myndigheten för beredskap, MFB. Att det finns en checklista där man kan kolla och checka av vad man behöver ha för saker hemma, för beredskapslådan.
I beredskapslådan, ja, men då är Civilförsvarsförbundet och Åsa ett bra tips.
Ja.
För att de har ju liksom olika förslag på vad man kan ha i sin beredskapslåda. Och jag vet inte riktigt, en del kan man väl köpa via er också, Åsa, om det skulle vara så.
Ja, och jag kan passa på att säga att när vi utbildade tillsammans med SRF så lärde jag mig jättemycket som jag tyckte var självklart innan jag träffade SRF. Så våra krisinstruktörer, de är utrustade med krisberedskapslåda och vissa av dem är ju då punktade. All utrustning är punktad och alla instruktioner till de här sakerna finns i punktskrift. De finns ju inte hos så många eller på så många platser i landet, men där har ju SRF en fantastisk förmåga att hjälpa till med att anpassa det materialet vi vill få ut. Så det finns både till instruktörerna och till allmänheten på olika sätt.
Kan vi kontakta dig då?
Ja, det kan man. Ni kan kontakta mig så sätter jag er i kontakt med närmaste instruktör.
Då får Mikael ombesörja så att vi får viktiga kontaktuppgifter.
Okej, okay. Ja, det är bra. Men det, då får ni bra, då får du ha kontakt med Åsa helt enkelt, gör det så.
Ja. Gör det så efterfrågar den där listan på krisgrejer, står inte det rent av i den broschyren vi fick? Jag måste erkänna att jag läste den från 2018, när den ligger, jag vet precis var, men jag har inte läst den än. Men står där inte också tips på vad du ska ha hemma?
Jo, där står lite tips också.
Jag får försöka beställa den nya broschyren, för den 18 har jag då inte kvar.
Men du har fått den förra året, Gördis. Den kom.
Nej, jag har inte fått någon.
Ja, MTM är ju som de är.
Ja.
Men det kanske man skulle beställa den. Det går väl att beställa.
Ja, du kan beställa från MTM olika format.
Den finns i Legimus också. Man kallar den ner den där om man vill.
Jag har inte Legimus.
Det har varit en kursomgång för krisinstruktörer med synnedsättning. Och det verkar jättebra. Jag hade tyvärr inte möjlighet att delta på den. Kommer det komma någon ny kursomgång?
Ja, det sa hon.
Hörde, nu kom, det var ju där vi skulle landa, tänkte jag, nämligen att det är nämligen så att det planeras en ny kurs för krisinstruktörer och de som har kallat sig synliga instruktörer ibland. Så att Civilförsvarsförbundet håller på och planerar en sådan kurs som kommer äga rum i höst och kommer väl mer information, kan man anmäla intresse också. Och det där får Micke sköta hur ni gör då. Men det kommer alltså en kurs till hösten och dit man kan anmäla sig. Sen får vi se hur många som anmäler sig och så. Och hur mycket. Jag vet inte hur många platser är det, Åsa, som ni tänker till hösten?
Ja, vi tänker 12 platser. Vi utgår från 12 platser, så får vi se hur vi kan göra om det blir fler. Och vi kommer att hålla till inte på Almåsa utan på Rosersberg.
Ja, men det är bra. Rosersberg, där ni har era lokaler.
Ja, precis.
Okej. Okay. Ja. Då så, men då kanske vi har rätt ut de frågorna som fanns.
Ja, precis. Och har vi inga mer frågor just nu så tackar vi Åsa och Lennart naturligtvis för detta föreläsningen. Och med det så tänker jag att jag tackar för ikväll alla som har deltagit och så önskar jag en trevlig kväll. Tack och hej!